Kapitel 4. Lekaren. Dörren till värdshuset slog igen bakom den vithårige mannen och han snurrade runt och blängde på den. Han var mager och skulle ha varit lång om han inte hade varit så kutryggig. Men hans snabba, smidiga sätt att röra sig svor mot att han såg ut att vara så gammal. Hans kläder tycktes bara vara en mängd lappar av undliga former och storlekar. Lappar i 100 olika färger som fladdrade i vinden. Vad mäster Alvear än hade sagt var manteln faktiskt rätt tjock, upptäckte Rand. Och lapparna var påsydda mest som utsmyckning. Lekaren, viskade Egwene upprymt. Den vithårige mannen snurrade runt med fladdrande mantel. Hans långa rock hade undliga, pösiga ärmar och stora fickor. Runt hans mun skalv tjocka mustascher, lika snövita som håret. Och ansiktet var knotigt som ett träd som har varit med om hårda tider. Han gjorde en befallande gest mot Rand och de andra med en långskaftad, fint utsirad pipa, ur vilken en tunn rökslinga steg upp. Blå ögon plirade under buskiga vita ögonbryn, borrade sig in i det han fäste blicken på. Rand stirrade nästan lika mycket på mannens ögon som på resten av honom. Alla i Tjuvfloden hade mörka ögon, liksom de flesta köpmännen och deras vakter, och alla andra han hade träffat. Familjerna Congar och Copplin hade gjort sig lustiga över honom för hans grå ögons skull. Fram till den dag han slutligen hade slagit till Joel Copplin. Klokfrun hade verkligen läxat upp honom för det. Han undrade om det fanns något ställe där ingen hade mörka ögon. Län kanske också kommer därifrån. Vad är det här för ställe? Frågade lekaren. Hans röst var djup och verkade på något sätt större än vanliga människors. Till och med i det fria lät det som om den fyllde ett stort rum och ekade från väggarna. Tölparna i byn uppe på kullen sa att jag kunde hinna hit innan det blev mörkt. Men de sa inte att det bara var om jag gav mig av långt före middagstid. När jag slutligen kommer fram, frusen in i märgen och redo för en varm säng, grumsar er värdshusvärd om hur sent det är. Som om jag vore en kringsträvande svinaherde och ert byråd inte hade tikt mig om att framträda på er fest. Och han berättade inte ens att han var borgmästare. Han tystnade för att hämta andan, for över dem allihop med blicken, men fortsatte i nästa sekund. När jag kommer ner för att röka en pipa framför elden och få en sejdelöl stirrar varenda man i skänkrummet på mig som om jag vore hans värste svåger och ute efter att låna pengar. En gammal farfar börjar yra om vilket slags sagor jag skall eller inte skall berätta. Och sedan skriker en liten flicka åt mig att ge mig av och hota med en stor påk när jag inte är tillräckligt snabb för henne. Vem i all världen har hört talas om att en lekare blivit behandlad på det sättet? Egwens ansikte var verkligen en syn, nu när hennes storögda häpnad över att få se en lekare i egen hög person blandades med hennes önskan att försvara Ninni. Jag ber om ursäkt, mäster lekare, sa Rand. Han visste att han själv stod och flinade dumt. Det är vår klokfru och... Den söta lilla flicksnärtan, utbrast lekaren. Klokfru i byn. En flicka i den åldern borde nojsa med byns ynglingar, inte spå väder och bota sjuka. Rand skruvade olustigt på sig. Han hoppades att Ninive aldrig skulle få höra denna åsikt, åtminstone inte förrän lekaren hade hållit sin föreställning. Perrin ryckte till och Mert visslade ljudlöst, som om de båda hade drabbats av samma tanke som han. Männen var byrådet, fortsatte Rand. Jag är säker på att de inte ville vara ohövliga. Ni förstår, vi har just fått veta att det är krig i gelden och att en man påstår sig vara draken återfödd. En falsk drake. Ace Sedana är på väg dit från Tar Valon. Byrådet försöker avgöra ifall vi svävar i fara här.
Gamla nyheter till och med i Berlon, sa läkaren avfärdande. Och det är den sista platsen i världen dit nyheter kommer.
Han tystnade, såg sig om i byn och tillade torrt.
Nästan.
Så föll hans blick på vagnen som nu stod övergiven framför värdshuset med skacklarna på marken.
Jaså, jag tyckte att jag kände igen Peyton Fane där inne.
Hans röst var fortfarande djup, men den skallande i den hade försvunnit och ersatts av hån.
Fane har alltid varit mycket för att sprida dåliga nyheter. Och snabbare ju sämre det är. Han är mer korp än människa.
Mr. Fane har kommit många gånger till Emonswall, mäster lekare, sa Egwen. Och en aning av ogillande trängde slutligen fram genom hennes förtjusning.
Han är alltid full av skratt, och han har mycket fler goda nyheter än dåliga.
Lekaren såg på henne ett ögonblick och log sedan brett.
Men du är ju en ljuvlig flicka. Du borde ha rosor i året. Tyvärr kan jag inte ta rosor ur luften, inte i år. Men vad skulle du tycka om att stå på scen med mig imorgon, vara med i föreställningen? Ge mig flöjten när jag vill ha den eller så. Jag väljer alltid den sötaste flicka jag kan hitta till min medhjälpare.
Perrin flinade och Mert, som hade flinat, skrattade högt. Rand blinkade förvånat till.
Egwen blängde på honom och han hade inte ens skrattat.
Hon rätade på sig och sa med allt för lugn stämma.
Tack, mäster lekare. Jag biträder er gärna.
Tom Marilyn, sa lekaren.
De stirrade på honom.
Jag heter Tom Marilyn, inte mäster lekare.
Han slängde den mångfärgade manteln bakåt över axlarna och plötsligt tycktes hans röst åter eka i en stor sal.
Fordom hovbard har jag nu stigit i rang och värdighet till mästerlekare, men ändock är mitt namn blott Tom Marilyn och den enkla titeln lekare mottar jag hedrad.
Och han bugade sig så utstuderat och med så mycket slängande med manteln att Mert klappade i händerna och Egwen mumlade uppskattande.
Mäster Marilyn, sa Mert, osäker på vilket tilltal han skulle använda efter det som Tom Marilyn hade sagt. Vad är det som händer i Gelden? Vet ni någonting om den här falske draken? Eller om Aes Sedana.
Ser jag ut som en gårdfarihandlare, pojk, grumsade lekaren och knackade ut pipan mot handloven.
Han lät pipan försvinna någonstans in i manteln eller in i jackan. Rand var inte säker på vart den hade tagit vägen eller hur.
Jag är lekare, inte nyhetsmånglare. Och jag ser noga till att aldrig veta någonting om Aes Sedana. Det är mycket tryggare på det sättet.
Men kriget, började Mert ivrigt, bara för att avbrytas av mäster Marilyn.
Krig, pojk, består av dårar som dödar andra dårar av dåraktiga skäl. Det är allt man behöver veta. Jag är här för att utöva min konst.
Plötsligt pekade han på Rand.
Du, pojk, du är lång. Du har inte nått din fulla längd ännu, men jag betvivlar att det finns någon annan i trakten som är lika lång. Och inte många i byn med samma färg på ögonen heller, det slår jag vad om. Vad jag vill ha sagt är att dina skuldror är breda som ett yxskaft är långt och du är reslig som en ailman. Vad heter du, pojk?
Rand sa tveksamt sitt namn, osäker på huruvida den andra drev med honom eller ej. Men lekaren hade redan riktat uppmärksamheten mot Perrin.
Och du är nästan lika stor som en ogier. Nära nog. Vad heter du?
Inte om jag inte ställer mig på mina egna axlar, skrattade Perrin.
Jag är rädd att Rand och jag bara är vanliga pojkar, mäster Marilyn. Inte påhittade varelser från era sagor. Jag heter Perrin Abera.
Tom Marilyn drog sig i mustaschen.
Se där. Påhittade varelser ur en av mina sagor. Är det vad det är? Ni pojkar är vittberesta, tycks det mig.
Rand höll tyst. Nu visste om att han drev med dem. Men Perrin upphov sin stämma.
Vi har allihop varit ända till vakthöjden av Devonby. Det är inte många härifrån som har varit så långt bort.
Han skröt inte. Det gjorde Perrin sälla. Han berättade bara sanningen.
Vi har allihop sett Maiden också, tillade Mert. Och han lät skrytsam. Det är träsket till andra änden av myrskogen. Det är aldrig någon som beger sig dit. Det är fullt av kvicksand, utom vi. Och det är ingen som beger sig till Dimbergen heller. Men vi gjorde det en gång, åtminstone till deras fot.
Så långt, mumlade lekaren, som nu oavbrutet strök sig om mustascherna. Rand tyckte att han verkade dölja ett leende, och han såg att Perrin rynkade pannan.
Det är för otur med sig att gå upp i bergen, sa Mert, som om han måste försvara sig för att han inte hade varit längre bort. Det vet alla.
Det är bara dumheter, Mertrim Cawthon, avbröt Egwene argt.
Nynniv, säger.
Hon hejdade sig och blev skär om kinderna, och den blick hon gav Thom Marilyn var mindre vänlig än innan.
Det är inte rätt att göra, det är inte...
Hon blev ännu rödare i ansiktet och tystnade. Mert blinkade till, som om han just börjat förstå vad som pågått.
Du har rätt, barn, sa lekaren ångerköpt. Jag ber ödmjukast om ursäkt. Jag är här för att underhålla. Ack, min tunga har ställt till svårigheter för mig.
Vi kanske inte har rest lika långt som ni, sa Perrin tonlöst. Men vad har det att göra med hur lång Rand är?
Bara en sak, pojk. Senare kommer jag att låta er försöka lyfta mig. Men ni kommer inte att kunna lyfta mina fötter från marken. Varken du eller din långe vän där. Var det Rand? Eller någon annan man? Vad säger du om det?
Perrin skrattade till.
Jag tror att jag kan lyfta er med en gång.
Men när han tog ett steg framåt viftade Thom Marilyn undan honom.
Senare, pojk, senare. När det är fler som tittar på. En konstnär behöver sina åskådare.
En skara människor hade samlats på allmänningen sedan lekaren kom ut från värdshuset. Allt från unga män och kvinnor till barn som storögda och tysta kikade fram bakom de äldre åskådarna. Alla såg ut som om de väntade på någonting mirakulöst från lekaren. Den vithårige mannen for med blicken över dem, såg ut att räkna dem, skakade sedan lite på huvudet och suckade.
Jag får väl ge er ett litet smakprov så att ni kan berätta för de andra. Vad sägs? Bara en liten försmak av vad ni kommer att få se imorgon på er fest.
Han tog ett steg bakåt och hoppade plötsligt upp i luften, snurrade runt och gjorde en volt, varpå han landade vänd mot dem ovanpå den gamla stengrunden. Dessutom började tre bollar, en röd, en vit och en svart, dansa mellan hans händer redan när han landade. Ett mjukt ljud hördes från åskådarna, till hälften av häpnad och till hälften av belåtenhet. Till och med Rand glömde sin irritation. Han log snabbt mot Egwene och fick ett förtjust leende till svar, och sedan vände sig båda om och stirrade ohöljt på lekaren.
Så ni vill ha berättelser, sa Thom Marilyn. Jag har berättelser, och de ska jag ge er. Jag ska få dem att bli levande framför ögonen på er.
En blå boll sällade sig till de andra från ingenstans, och sedan en grön och en gul. Berättelser om stora krig och stora hjältar för männen och pojkarna. För kvinnorna och flickorna, hela Aptiriginlegenden. Berättelsen om Arthur Pendragon Tendril, Arthur Hökvinge.
storkonungen Arthur, som en gång härskade över alla länder från Eilöknen till Eirithavet och bortom det. Förundliga berättelser om främmande människor och främmande länder, om gröna mannen, om väktare och trollocker, om ogerjättar och ejl. De tusen sagorna om Andla, den vise rådgivaren, Jaime jättedråparen, hur Susa tämde Jane Vittfarne, Mara och de tre dåraktiga kungarna. Berätta för oss om Len, ropade Egwene. Om hur han flög till månen i magen på en örn gjord av eld. Berätta om hur hans dotter Salja vandrade bland stjärnorna. Rand såg på henne ur ögonvrån, men hon verkade ha hela uppmärksamheten på lekaren. Hon hade aldrig tyckt om sagor om äventyr och långa resor. Hennes älsklingsberättelser var alltid det som var roliga eller handlade om kvinnor som överlistade män som hölls för klipskare än alla andra. Han var säker på att hon hade bett om sagor om Len och Salja för att reta honom. Nog måste hon väl kunna förstå att världen utanför inte var något ställe för folk från Tjufloden. Att lyssna på sagor om äventyr eller rent av dagdrömma om dem var en sak. Att stå mitt uppe i dem var någonting helt annat. Det är en helt annan sak, sa Thom Marilyn. Och plötsligt stod han och jonglerade tre färgade bollar i var hand. Berättelser från åldern före sagornas ålder, säger somriga. Kanske rent av äldre. Men jag kan alla berättelser, förstår ni. Från åldrar som har varit och åldrar som ska komma. Åldrar när människor härskade över himlen och stjärnorna. Och åldrar när människorna strövade omkring som djurens bröder. Förundliga åldrar och fasaväckande åldrar. Åldrar som ändades med att eld regnade från himlen. Åldrar som gick under därför att snö och is täckte land och hav. Jag kan alla berättelser och jag ska berätta dem alla. Berättelser om jätten Mosk med sin världsomfamnande lans av eld och hans krig med Elspeth, allhärskarinnan. Berättelser om helerskan Materese, den förundlige Inds moder. Nu dansade bollarna mellan Thoms händer i två cirklar som grep i varandra. Hans tonfall var nästan mässande och han vände sig sakta om medan han talade som om han betraktade åskådarna för att se vilket intryck han gjort. Jag ska berätta för er om hur legendernas ålder slutade. Om draken och hans försök att släppa lös den svarte till människornas värld. Jag ska berätta om legendernas ålder då Aes Sedana fick världen att rämna. Om troll och krigen, när människor och trollocker stred om herraväldet över världen. Om hundraårskriget, när människor stred mot människor och dagens riken danades. Belägringen av himlens pelare. Hur mor Caryl botade sin man från att snarka. Kung Darith och huset. Med ens upphörde såväl ordflödet som jonglerandet. Thom tog helt enkelt bollarna ur luften och slutade prata. Utan att Rand märkte hade Moraine sällat sig till åhörarna. Lärn stod bredvid henne. Men Rand var tvungen att titta efter två gånger för att se mannen. Ett ögonblick sneglade Thom på Moraine och hans ansikte och kropp var stilla. Bortsett från att han lät bollarna försvinna in i de rymliga jackärmarna. Så bugade han sig för henne och gjorde en svepande gest med manteln. Jag ber om tillgift, men helt visste ni inte från trakten. Dame, väste Ewin häftigt. Dame Moraine. Thom blinkade till och bugade sig igen, djupare denna gång. Jag ber åter om tillgift, sköna dam. Jag avsåg inte att visa ringaktning.
Moraine gjorde en liten avfärdande gest. Ingen ringaktning uppfattades, mäster Bard. Och mitt namn är helt enkelt Moraine. Jag är förvisso främling här, på resande fot liksom ni själv, långt hemifrån och ensam. Världen kan vara en farlig plats när man är ensam. Jaime Moraine samlar berättelser, insköt Ewing. Berättelser om sådant som har hänt i Tjufloden.
Fast jag vet inte vad som någonsin har hänt här och som är värt att berätta historier om. Jag hoppas att ni kommer att tycka om också mina berättelser, Moraine.
Thom iakttog henne med tydlig vaksamhet. Han såg inte ut att vara alltför belåten med att hon var här. Plötsligt undrade Rand vilket slags underhållning en dam som hon kunde erbjudas i städer som Berlin och Kemlin. Det kunde säkert inte vara någonting bättre än en lekare.
Det är en smaksak, mäster Bard, svarade Moraine. Vissa berättelser tycker jag om, andra inte.
Thoms bugning var den djupaste han gjort hittills. Han böjde sin långa överkropp så att den var parallell med marken.
Jag försäkrar att ingen av mina berättelser kommer att misshaga er. Alla kommer att behaga och underhålla. Och ni gör mig allt för stor ära. Jag är en enkel lekare. Det och ingenting mer.
Moraine besvarade hans bugning med en behagfull nick. Ett ögonblick såg hon ännu mer ut som en högvälboren dam än i Ewins beskrivning. En dam som tog emot en offergärd från en av sina undersåtar. Så gick hon sin väg och Lärn följde efter. En varghack i häl på en glidande svan. Thom stirrade efter dem, rynkade sina buskiga ögonbryn och strök sig om de långa mustascherna med knogen. Tills Moraine och Lärn var halvvägs över allmänningen.
Han är inte alls glad, tänkte Rand.
Tänker ni jonglera mer nu, undrade Ewing.
Sluka eld, ropade Mert.
Jag vill se er sluka eld.
Harpan, hördes en röst ur folksamlingen. Spela harpa.
Någon annan ropade efter en flöjt.
I samma ögonblick öppnades dörren till värdshuset och byrådet kom uttroppande med Ninive i mitten. Payden Fane var inte tillsammans med dem, upptäckte Rand. Tydligen hade gårdfarihandlaren bestämt sig för att stanna i det varma skänkrummet med sitt kryddade vin.
Muttrande något om en rejäl konjak hoppade Thom Marilyn plötsligt ned från den gamla stengrunden. Han brydde sig inte om ropen från sina åskådare utan trängde sig in förbi byrådet innan de allihop kommit ut genom dörren.
Tror han att han är lekare eller kung? Undrade Sen Bew förtörnat. Slöseri med pengar om ni vill veta vad jag tycker.
Bran Alvear vände sig till hälften om efter lekaren och skakade sedan på huvudet.
Karn kan bli till större besvär än han är värd.
Ninive, som var upptagen med att ordna manteln om sig, fnös högljutt.
Oroa dig för lekaren om du vill, Brandelwyn Alvear. Han är åtminstone i Imonsvall, vilket är mer än man kan säga om den här falska draken. Men om du nu ska oroa dig så finns det andra här som borde väcka oro.
Om jag får be, klok fru, sa Bran Amet. Så föredrar jag att själv avgöra vad som oroar mig. Fru Moraine och mäster Lärn är gäster på värdshuset. Och hyggligt respektabelt folk skulle jag säga. Ingen av dem har kallat mig ett dumhuvud inför hela byrådet. Ingen av dem har sagt åt byrådet att de inte ens tillsammans har en mans vett.
Min bedömning tycks ha varit alldeles förvänlig, genmälde Ninive.
Hon gick sin väg utan att se sig om och lämnade Bran att stå och mala med käkarna medan han letade efter ett svar.
Egwene såg på Rand som om hon hade tänkt säga någonting men skyndade istället iväg efter klokfrun. Rand visste att det måste finnas något sätt att hindra henne från att lämna Chu-floden. Men det enda sätt han kunde komma på var något som han inte var beredd till, ens om hon skulle vilja det. Och hon hade nästan sagt rent ut att hon inte alls ville det, vilket gjorde honom ännu mer illa till mots.
Den unga damen behöver en man, grumsade Sen Bu, som stod och gungade upp och ned på tårna. Han var högröd i ansiktet och det blev bara mörkare. Hon hyser ingen aktning. Vi är byrådet. Inte pojkar som krattar hennes gård och... Borgmästaren stod och andades tungt genom näsan och plötsligt gav han sig på den gamle taktäckaren istället. Håll tyst sen. Sluta uppföra dig som en svartslöjad ailman. Den magre mannen stelnade till på tåspetsarna av häpnad. Borgmästaren brukade aldrig tappa humöret, men nu blängde han på sen. Bränne mig, men vi har bättre saker att hålla på med än de här dumheterna. Eller har du tänkt ge Ninive rätt? Därmed klampade han in på värdshuset igen och slängde igen dörren efter sig. De andra i byrådet sneglade på sen och drog sig sedan iväg åt skilda håll. Alla utom Harold Luhan, som lågmält pratande, följde med den ursinnige taktäckaren. Smeden var den enda som någonsin kunde få sen att ta reson. Rand gick sin far till mötes och hans vänner följde efter honom. Jag har aldrig sett mäster Alvear så arg, var det första Rand sa, vilket fick Märta att ge honom en blick full av avsmak.
Borgmästaren och klokfrun kommer sällan överens, sa Tam. Och det kom mindre väl överens än vanligt idag. Det är allt. Det är likadant i alla byar.
Men den falske draken då? Frågade Mert. Och Perrin lade till ett par ivriga mumlanden. Och Ace Sedaina?
Tam skakade sakta på huvudet.
Mäster Fane visste inte mycket mer än det han redan hade berättat. Åtminstone inte mycket av intresse för oss. Strider som vunnits eller förlorats. Städer som tagits och återtagits. Allt i Gelden ljuset var det lovat. Kriget har inte spritt sig. Åtminstone inte vad mäster Fane visste.
Strider låter intressant för mig, sa Mert. Och Perrin tillade. Vad sa han om dem?
Strider intresserar inte mig, Mertrim, sa Tam. Men jag är säker på att han gärna berättar för er om dem senare. Vad som intresserar mig är att vi inte borde behöva oroa oss för dem här, så vitt byrådet kan avgöra. Vi ser ingen orsak till att Ace Sedaina skulle komma hit på sin väg söderut. Och vad återresan beträffar lärde inte gärna vilja fara genom skogsskogen eller simma över vita floden.
Rand och de andra skrockade åt tanken. Det fanns tre skäl till att ingen kom till Chu-floden annat än norrifrån via Tarrens brygga. Det första var förstås Dimbergen i väster. Och i öster spärrade Maidenvägen precis lika effektivt. I söder låg Vita floden som givits sitt namn av hur stenbumlingar och klippblock fick dess snabba vatten att piskas till skum. Och bortom Vita floden låg skuggskogen. Få människor från Chu-floden hade korsat Vita floden och ännu färre kommit tillbaka. Men man var allmänt ense om att skuggskogen sträckte sig söderut 100 mils steg eller mer utan vägar eller byar, men med gott om varg och björn.
Så var det med den saken, sa Mert. Han lät aningen besviken. Inte riktigt, sa Tam. I övermorgon ska vi skicka män till Devonby och vakthöjden och till Tarrens brygga också, så att vi kan ordna med vakthållning. Ryttare längs både Tarrenfloden och Vita floden och patruller mellan dem. Det borde göras idag, men det är bara borgmästaren som håller med mig. De andra kan inte tänka sig att be någon att ägna Beltane åt att rida omkring i Chu-floden.
Men jag tyckte ni sa att vi inte behövde oroa oss, sa Perrin, och Tam skakade på huvudet.
Jag sa att vi inte borde behöva oroa oss, pojk. Inte att vi inte behöver oroa oss. Jag har sett män dö därför att de var säkra på att det som inte borde hända inte heller skulle hända. Dessutom kommer många människor att fly undan striderna. De flesta lär bara försöka sätta sig i säkerhet. Men andra kommer att försöka dra nytta av tumultet. Vi kan ge de första en hjälpande hand. Men vi måste vara beredda att skicka iväg de andra härifrån.
Märt hom ens upp sin stämma.
Kan vi få vara med om det? Jag vill det i alla fall. Ni vet att jag rider lika bra som alla andra i byn.
Så du vill ha ett par veckors kyla, leda och obekväma nätter, skrattade Tam.
Det är förmodligen allt det blir. Jag hoppas att det är allt.
Vi bor så avsides att det förmodligen inte ens kommer flyktingar. Men du kan prata med mäster Alver om du har bestämt dig. Rand, det är dags för oss att dra oss tillbaka till gården igen.
Rand blinkade häpet till.
Jag trodde att vi skulle stanna vinternatt igenom.
Vi har saker att se till på gården och jag vill att du följer med mig.
Vi behöver i alla fall inte ge oss av på flera timmar.
Och jag ville också säga att jag vill vara med i patrullerna.
Vi ger oss av nu, svarade hans far med ett tonfall som inte tålde motsägelse. Med vänligare röst tillade han. Vi kommer tillbaka imorgon i god tid så att du hinner prata med borgmästaren och i god tid till festen också. Du får 5 minuter på dig och sedan träffas vi i stallet.
Tänker du följa med mig och Rand på patrulltjänst, sa Matt till Perrin när Tam hade gått.
Jag slår vad om att det aldrig har hänt någonting sådant här i Tjufloden förr.
Om vi rider upp till Tärren får vi kanske rent av se soldater och ljuset vet det vad dessutom. Det farande folket kanske.
Det gör jag nog, sa Perrin långsamt. Om inte mäster Luhan behöver mig.
Kriget är i gelden, snäste Rand. Med en ansträngning lyckades han sänka rösten. Kriget är i gelden och Aes Sedaina är ljuset vet det var. Men inget av det finns här. Men det gör mannen i den svarta manteln. Eller har ni redan glömt honom?
De andra utbytte skamsna blickar.
Förlåt, Rand, muttrade Matt. Men det är inte så ofta jag får tillfälle att göra något annat än att mjölka min fars kor.
Han rätade på sig inför deras häpna blickar.
Jo, jag mjölkar dem. Och varje dag dessutom.
Den svartklädde ryttaren, påminner Rand. Tänk om han gör någon illa.
Han kanske är på flykt undan kriget, sa Perrin tvivlande.
Vad han än är, sa Matt, så kommer vakten att hitta honom.
Kanske det, sa Rand. Men han tycks kunna försvinna när han vill. Det vore kanske bättre om de visste att de ska leta efter honom.
Vi berättar det för mäster Alver när vi säger att vi vill vara med och patrullera, sa Matt.
Så berättar han för byrådet och det säger till vakten.
Byrådet, sa Perrin klentroget. Vi har tur om borgmästaren inte skrattar högt åt oss. Mäster Luhan och Rands far tror redan vi blir skrämda av skuggor.
Rand suckade.
Ska vi göra det så kan vi lika gärna göra det nu. Han skrattar inte högre idag än han kommer att göra imorgon.
Kanske, sa Perrin och sneglade på Matt, borde vi försöka hitta andra som har sett honom. Vi kommer att träffa nästan alla i byn ikväll.
Märts rynka i pannan blev än djupare, men han sa fortfarande ingenting. Allihop förstod de att Perrin menade att de borde försöka hitta mer pålitliga vittnen än Märt.
Han skrattar inte högre imorgon, tillade Perrin när Rand tvekade. Och jag skulle gärna ha någon mer med när vi går till honom. Halva byn vore lagom.
Rand nickade sakta. Han kunde redan höra mäster Alver skratta. Det skulle sannligen inte skada med fler vittnen.
Och om det var 3 stycken som hade sett karn, måste det finnas fler som också hade gjort det. Det måste det. Imorgon alltså. Ni båda letar rätt på så många ni kan ikväll. Och imorgon går vi till borgmästaren. Sedan... De tittade tyst på honom. Och ingen sa någonting om vad de skulle göra ifall de inte kunde hitta någon mer som hade sett den svartklädde mannen. Men frågan syntes tydligt i deras ögon. Och han hade inget svar. Han suckade tungt. Det är kanske bäst att jag går nu. Far undrar nog om jag har trillat ned i ett hål. Åtföljd av deras avsked småsprang han bort till stallplanen där deras vagn stod stödd på skacklarna. Stallet var en lång, smal byggnad med spetsigt halmtak. Det skumma innandöme upptogs på båda sidor av spiltor med halm på golvet. Och byggnaden lystes enbart upp av de öppna dubbeldörrarna på ömse sidor. I 8 spiltor stod gårdfarihandlarens hästar och mumsade på havre. Och mäster Alvers väldiga dörranhästar, det spann han hyrde ut när bönderna hade lass som deras egna hästar inte kunde dra, fyllde 6 till. Men bara 3 ytterligare var upptagna. Rand trodde att han utan svårighet kunde räkna ut vilken ryttare varje häst tillhörde. Den stora svarta hingsten med den breda bringan som nu häftigt höjde huvudet måste vara Lance. Det glänsande vita stoet med den böjda halsen och steg lätta som en dansande flickas, till och med när hon stod i spiltan, kunde bara tillhöra Moraine. Och den tredje obekanta hästen, en gulbrun skranglig vallack, passade Thom Marilyn perfekt. Tam stod längst bak i stallet, höll Bela i en grimma och pratade lågmält med Hugh och Ted. Innan Rand hunnit ta 2 steg in i stallet nickade hans far till stalldrängarna och ledde ut Bela, och utan ett ord tog han med sig Rand medan han gick. De selade den raggiga mären under tystnad. Tam verkade så försjunken i tankar att Rand teg. Han såg inte särskilt fram emot att försöka övertyga sin far om att den svartklädde ryttaren faktiskt fanns, och än mindre borgmästaren. Det fick räcka med att han gjorde det imorgon, när Mert och Perrin hade hittat fler som sett mannen, och om de hittade några. När vagnen satte sig i rörelse tog Rand båge och koger från den och spände med möda fast kogret runt midjan, samtidigt som han småsprang bredvid vagnen. När de nådde den sista husraden i byn la han en pil på bågen, bar den till hälften höjd och till hälften dragen. Det fanns ingenting att se, utöver till största delen kala träd, men hans axlar var spända. Den svartklädde ryttaren kunde vara över dem innan de visste ordet av. Då skulle han kanske inte hinna dra bågen, om han inte redan hade den till hälften spänd. Han visste att han inte kunde hålla bågsträngen spänd särskilt länge. Han hade själv gjort bågen, och Tam var en av de få i trakten som alls kunde dra den helt. Han letade efter något som kunde få honom att tänka på annat än den svartklädde ryttaren. När de gick här, omgivna av skog och med mantlarna flaxande i vinden, var det inte lätt. Far, sa han slutligen. Jag förstår inte varför byrådet måste fråga ut Peyden Fane. Med en kraftansträngning slet han blicken från skogen och såg på Tam över Belas rygg. Jag tycker att det verkar som om ni kunde ha fattat det beslut ni kom fram till med en gång. Borgmästaren skrämde vettet ur oss allihop med att prata om Ace Jair och en falsk drake här i Tjufloden. Folk är konstiga, Rand. Också de allra bästa. Ta Harold Luhan till exempel. Mäster Luhan är en stark och modig man. Men han står inte ut med att se slakt. Då blir han vit som ett lakan. Vad har det med saken att göra? Alla vet att mäster Luhan inte tål sig blod. Och det är inga andra än Coppin och Kongar som tänker på saken. Bara det här, pojk. Folk tänker och uppför sig inte alltid som man kan tycka att de borde. Folk i byn. Haglet kan knäcka skörden och dränka den i lera. Vinden tar vartenda tak i området och vargarna river hälften av kreaturen. Och de kavlar bara upp ärmarna och börjar om. De grumsar, men de spiller ingen tid. Men om de börjar tänka på Acer Jar och en falsk drake i Geldan, så börjar de snart tänka på att Geldan inte ligger så långt bortom skuggskogen och att en rät linje från Tar Valon till Geldan inte går så långt ifrån oss. Som om Acer Darna inte skulle ta vägen genom Kemlin och Lugard istället för att resa över hela landet. Imorgon bitti skulle halva byn ha varit säker på att kriget var på väg. Det skulle ta veckor att lugna dem. Och då finge vi allt en fin Beltain. Så Bran ingav dem tanken innan de själva hann komma på den. De har sett byrådet begrunda saken. Och vid det här laget har de hört vad vi kom fram till. De valde oss till byråd därför att de litar på att vi kan resonera oss fram till det som är bäst för alla. De litar på vårt omdöme, till och med på sens, vilket väl inte är särskilt smickrande för oss andra. Hur som helst kommer de att få höra att det inte är någonting att oroa sig för, och det kommer de då att tro på. Det är inte det att de inte skulle kunna dra samma slutsats själva eller inte göra det till slut. Men på det här sättet blir inte festen förstörd, och ingen behöver ägna veckor åt att oroa sig över något som troligen aldrig kommer att hända. Om det mot all förmodan skulle göra det, så kommer patrullerna att ge oss tillräckligt med förvarning för att vi ska kunna göra vårt bästa. Men jag tror faktiskt inte att det kommer att gå så långt. Rand blåste in luft i kinderna. Det var tydligen mer invecklat att sitta i byrådet än han hade trott. Kärran skramlade vidare längs bergsvägen. Var det någon mer än Perrin som hade sett den här främmande ryttaren? Frågade Tam. Mert gjorde det, men... Rand blinkade till och stirrade sedan på sin far över Belas rygg. Så du tror mig? Jag måste tillbaka, jag måste berätta det för dem. Tams rop hejdade honom i samma ögonblick som han vände för att springa tillbaka till byn. Stopp, pojke, stopp! Tror du att jag väntade så här länge med att säga något utan att ha skäl till det? Motvilligt fortsatte Rand bredvid kärran som ännu knarrade fram bakom den tålmodiga Bela. Varför ändrade du dig? Varför får jag inte berätta det för de andra? De får veta snart nog. Åtminstone kommer Perrin att få veta. Mert är jag inte lika säker på. Vi måste sprida nyheten på gårdarna så gott vi kan. Men om en timme kommer det inte att finnas någon över 16 år i Emonswall, åtminstone inte av dem som kan anförtros sådant, som inte vet att en främling stryker omkring och att han nog inte är det slags människa man gärna bjuder in till festen. Vintern har varit svår nog utan att vi skrämmer upp småttingarna med det här. Till festen, sa Rand. Om du hade sett honom skulle du inte vilja ha honom på 10 mils håll, eller snarare 100. Kanske det, sa Tam fridsamt. Han kanske bara är en flykting från oroligheterna i Geldan. Eller snarare en tjuv som tror att det blir lättare att ta för sig här än i Berlon eller Tarrens brygga. Det är ändå ingen här som är rik nog att få sina ägodelar stulna. Om han försöker undkomma kriget... Ja, det är i alla fall ingen ursäkt för att skrämma folk. När vi väl har fått fram en vaktstyrka borde den antingen kunna hitta honom eller skrämma bort honom. Jag hoppas att den skrämmer bort honom. Men varför tror du mig nu när du inte trodde mig i morse? Då var jag tvungen att tro på mina egna ögon, pojk, och jag såg ingenting. Tam skakade på huvudet. Det är bara unga män som ser den här karn, verkar det som. Men när Harald Luhan nämnde att Perrin blir rädd för skuggor, kröp alltihop fram. John Thanes äldste son såg honom också. Liksom Samuel Crawes pojke, Bendry. och när ni är fyra stycken som säger att ni har sett någonting, och rejäla pojkar dessutom, så börjar vi tro på det. Vare sig vi har sett det eller ej. Alla utom sen förstås. Hur som helst är det därför vi ska hem. När vi är borta båda två kan främlingen ha vilket ofog som helst för sig på gården. Och vore det inte för festen skulle jag inte komma tillbaka imorgon heller. Men vi kan inte bli fångar i vårt eget hem bara för att den där karn smyger omkring. Jag visste inte att Bern och Lem hade sett honom, sa Rand. Vi andra hade tänkt gå till borgmästaren imorgon, men vi var oroliga för att han inte heller skulle tro oss. Grå hår betyder inte att hjärnan har skrumpnat, sa Tam torrt. Så du håller ögonen öppna. Jag kanske också får syn på honom om han dyker upp igen. Rand satte sig i sinnet att göra som hans far sagt. Förvånad märkte han att han gick med mycket lättare steg. Det spända i axlarna var borta. Han var fortfarande rädd, men inte lika mycket som han varit. Tam och han var precis lika ensamma på bergsvägen som de hade varit på morgonen. Men på något sätt kändes det som om hela byn var tillsammans med dem. Det var stor skillnad när andra visste om det och trodde på det. Den svartklädde ryttaren kunde inte göra någonting som inte folket från Emonswall kunde klara av tillsammans.